Vi befinner oss i tiden mellan jul och påsk. Vi har julens alla helger bakom oss och vi vänder oss nu fram mot påskhögtiderna, fastan och påsken. Temat för den här söndagen är nåd och tjänst. Och jag kommer också att predika över tre av de texter som är ihop den här söndagen. Jag kommer att knyta an till dem och också dela några tankar. Men det blir också några andra korta bibeltexter som bygger på det jag vill säga. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att vi får samla sig här kring ditt ord. Och jag ber Herre om öppna hjärtan, öppna sinnen, öppna ögon. Visa oss Herre vad du vill säga till oss den här söndagen. Jag ber din helige Ande att göra ordet levande och att det får påverka våra liv och att vi får ära dig och prisa dig för vad du har gjort mot oss och för vem den du är. Tack Jesus. Amen. Den första texten är en liknelse ifrån Matteus evangelium, Matteus 20. Det är ifrån den första 16 verserna där i kapitlet. Och rubriken i min bibelversion heter Vingårdsarbetarnas lön. Jag ska inte läsa hela liknelsen, men jag ska återberätta den, tänkte jag. Vi har en jordägare som äger en vingård i den här berättelsen. Vi har fem grupper av daglönare som jordägaren lejer vid olika tidpunkter i dagen och skickar ut till arbete i vingården. Och vi har också en förvaltare som betalar ut lönen vid dagens slut till de här arbetarna. Den här vingårdsägaren, jordägaren, han går ut tidigt på morgonen för att leja arbetet till en vingård. Han hittar en grupp män som han skickar iväg till arbete. Sen går han tillbaka igen klockan 9 på förmiddagen, klockan 12 på dagen, klockan 3 på eftermiddagen och till sist klockan 5 alldeles innan det är slut med dagens arbete. Och varje gång så väljer han ut, lejer han en grupp arbetare som han skickar iväg till arbete i vingården. I den här tiden så brukade man betala ut lönen till arbetarna vid dagens slut. Och det sker också i den här berättelsen. Här står de nu uppradade, alla de här fem grupperna. Och då gör vingårdsägaren någonting märkligt. Han ber sin förvaltare att kalla fram den sista gruppen först. De som har bara jobbat en timme, alltså knappast alls under dagen. Och så säger han åt förvaltaren att ge dem en hel dagslön. De får alltså hela dagens lön för en timmes arbete. Och sen går det baklänges. De som har jobbat 3 timmar kallas fram. De som har jobbat 6 timmar kallas fram. De som har jobbat 9 timmar kallas fram. Och till sist kallas också den grupp som jobbat hela dagen, alla 12 timmarna fram. Och alla får sin lön. Och alla får lika mycket, alla får en full dagslön. Och det här blir till sist för mycket för de som har jobbat hela dagen i solvärmen och hettan. Det här är ju inte rättvist. varför får inte vi mera än de som jobbar bara någon timme? Och då säger jordägaren så här. Varför klagar ni? Ni har ju fått vad ni blivit lovade. Varför ser ni med onda ögon på att jag är god? Varför är ni sura på att jag är god, säger jordägaren. Och sen slutar Jesus den här liknelsen med orden: så ska det sista bli först och det första bli sist. Den här liknelsen handlar om himmelriket. Det framgår redan i början. Med himmelriket är det som när en jordägare gick ut för att leja arbetare till sin vingård, börjar Jesus. Och poängen är ju att Guds rike är annorlunda. Det är inte arbetsinsatsen som är viktiga. Det är inte meriterna som är viktiga. Det är inte millimeterrättvisan som är viktig, utan det är Guds godhet, Guds nåd. Guds rike bygger inte på jordiska, vanliga, världsliga begrepp, tankar, utan på någonting annat, på Guds godhet. Himmelriket, Guds rike, är något annat, ett rike av annat slag. Och det bygger på begrepp som gränslös godhet, oförtjänt nåd, kärleksfull trofasthet, barmhärtighet, förlåtelse och frälsning. Den andra av dagens texter är en saltasalm, en psalm av David, psalm 25. Jag ska inte läsa hela den texten, men jag ska läsa några av verserna här. David har fått uppleva Gud, Guds godhet och Guds trofasthet och hans förlåtelse. Och sen skriver han från vers 5 i psalm 25. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, din godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Och sen vers 10 och 11. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor. Förlåt den, ditt namn till ära. David har nyckelord som barmhärtighet, Guds barmhärtighet och Guds godhet, Guds pålitlighet, nåd, Herrens nåd, Herrens gärning är nådefulla, trofasta, Guds trofasthet. Och sen förlåtelse, syndaförlåtelse. Gud är ju en god Gud som har omsorg sin skapelse på ett bredare sätt också. Han tar hand om sparven, läser vi. Han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Han kläder fälten med liljornas prakt. Han ta hand om sin skapelse, omsorg om sin skapelse. Rent allmänt. Men det David sitter på här är något annat egentligen. Det är liksom en del av det sammanhang som Gud och Guds folk finns i. Han skriver: Herren, allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Alltså sammanhanget, själva ramen för Davids upplevelse av Gud och Guds godhet, trofasthet, förlåtelse och barmhärtighet är förbundet. Det förbund som Herren Gud ingick med Israels folk vid Sinai. Och som också finns då på något sätt uttryckt i budorden, att man håller Guds bud, håller sig till Herren och hans bud. Det här förbundet är något som vi, när vi kommer in i Nya testamentet, upplever som gammalt, det gamla förbundet. Eller det förra förbundet. Det gamla förbundet, Sinai-förbundet, pekar alltså fram emot ett nytt förbund. Ett förbund i Jesus Kristus. När Jesus firar påskmåltid med sina lärjungar, timmar innan han grips och sen korsfäst och småningom dör, så knyter han an till det här förbundet. Han nämner det nya förbundet i samband med att han delar ut vinbägaren mellan lärjungarna. Han säger så här: detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Det finns syndaförlåtelse och nåd för alla som tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Frälsningens nåd. Johannes uttrycker så här i början på sitt evangelium. Johannes evangelium 1 och vers 12. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Alltså, ta emot Jesus, då blir man Guds barn. Tror man på hans namn, hans frälsarnamn, så blir man Guds barn. Paulus skriver så här i Efesierbrevet 2 och vers 19, när han skriver till en församling som i första hand består av omvända hedningar. Alltså, är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett namn och har ett hem hos Gud. En gång till. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Den som tar emot Jesus som sin frälsare tillhör Guds folket, har medborgarskap i Guds rike, har sitt hem hos Gud, tillhör Guds familj, ett Guds barn. Vi är medborgare i Guds rike. Ett rike som präglas av Guds närvaro, Guds makt, där Gud råder. Ett rike som inte präglas, karakteriseras av millimeterrättvisa och vår egen duglighet och våra meriter, utan ett rike som är Guds nåd. Det är Guds nåd att vi blir barn hos Gud. Det är Guds nåd att vi blir medborgare i Guds rike. Guds gränslösa godhet. Ett rike som uttrycker oförtjänt nåd. Guds kärleksfulla trofasthet, Guds barmhärtighet, Guds förlåtelse och frälsning. Genom Jesus Kristus föds vi in i Guds rike, ett rike av annat slag. Och genom dopet begravs vi tillsammans med Jesus och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Så skriver ju Paulus i Romarbrevet 6. Jag kan citera några rader där. Romarbrevet 6, vers 3 och 4. Alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv. Vårt svar på frälsningen är att vi begraver det gamla i dopet. Att vi i Guds kraft uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det nya livet. Det här nya livet tillsammans med Jesus är inte ett ensamt liv. Det är ett liv som levs i gemenskap med Guds folk. Det nya livet levs i en församlingsgemenskap. Det nya livet är ett liv i tjänst för Gud i en gemenskap av andra människor. Jag tänkte berätta lite grann om min egen ungdomsbakgrund. Jag mötte Jesus på allvar och blev frälst när jag var 15-16 år gammal. Jag gav mig liv till honom och strax efter det att döpa mig då i pingstförsamlingen i Norrköping där jag bodde. Kom med i församlingen med liv och lust och mycket verksamhet och man drogs med in i tjänst, olika tjänster. Var med i strängmusiken, en skala på över 100 människor, sångare, musikanter som medverkade i flera möten i veckan, ofta. Var med i blåsorkestern och spelade, vi gjorde resor och grejer. Och jag var med i som söndagsskollärare på söndagarna under vinterhalvåret. Och jag var aktiv i torgmöten och olika typer av manifestationer. Fast med i gudstjänster, alla möjliga saker, bönemöten och bibelstudier. Och väldigt mycket gudstjänster. Ett aktivt liv, ett liv som var roligt och fullt av fart och fläkt. Som jag då balanserade med ett liv som gymnasist och ganska mycket studier också. Men det var meningsfullt. Jag kände att jag verkligen, och vi som var med då, tjänade Gud. Vi nådde människor med evangeliet, tyckte vi. Folk blev frälsta, kom till församlingen och förvandlade. Och det var väldigt roligt och väldigt meningsfullt. Och så är vi också i Guds församling även idag, fast det är 50 år senare. Eller mer, till och med 60 år senare. I vår församling här i Mälaren så finns det väldigt mycket man kan engagera sig i, mycket man kan känna Gud med. Vi har en duktig församlingsledning som styr upp församlingsverksamhet och råd som är med och bestämmer saker och ting. Vi har väldigt mycket aktiviteter bland barn och ungdom, äventyr, tonår, UV-scouter. Det finns, man kan engagera sig i second hand butikens arbete, man kan besöka sångerna, vara med på sångerna på bobinen när det är vanligt år, sjunga och vittna där. Man kan delta i hemgrupper aktivt och man kan vara med och på olika sätt tjäna Gud och vittna. Det är nog en glädje att få med att tjäna Gud. Det finns olika sätt att tjäna Gud i en levande församling. Det är en moda för allmänhet. När jag tänkte på den här orden, nåd och tjänst, så tänkte jag att jag skulle kolla upp lite grann i hur ordet tjäna och tjänst används i den första kristna församlingen som beskrivs i apostelgärningarna och i breven i Bibeln, i Nya testamentets brev. Och det är lite roligt att se hur ordet används, tjäna och tjänst. Det står om apostlarna att de var tvungna att avlastas för att de ville fokusera på ordets och bönens tjänst. Paulus, han hade en tjänst som apostel för hedningarna, skriver han i ett par tillfällen. En att i helig tjänst förvalta Guds evangelium till hedningarna. Det skrivs flera gånger i breven om att arbeta i Herrens tjänst. Då hade de församlingsledare och förkunnare. Att man tjänade i heliga. Att tjäna Herren i ödmjukhet. Ödmjukhet och med gott uppsåt, står det. Paulus skriver också så här: Kristus har ställt mig i försoningens tjänst. När han då talar om sitt arbete med att förkunna evangeliet både för hedningar och för judar. Tjäna varandra i kärlek, uppmanas de troende att göra. Tjäna varandra med de nådegåvor ni har fått. En av söndagens texter är episteltexten från första Korintierbrevet. Det är början på brevet där, inledningen, kapitel 1, vers 1-3. Så här skriver Paulus. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från Moder Sostenes, till Guds församling i Korint, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Paulus var kallad till att vara apostel. Och de han skriver till församlingen i Korint, som ju var en församling med väldigt mycket olika slags människor. Det var kanske mest hedna kristna. Mycket problem och mycket konflikter. Ganska mycket strul. Så beskriver han så här till dem som helgas genom Kristus Jesus och kallas att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Alltså, församlingen beskrivs som en grupp människor som helgas genom Kristus och som kallats att vara heliga tillsammans med andra som också har helgats genom Kristus. Som församling så har vi alltså kallats att vara heliga, att helgas. Som individer har vi kallats att tillhöra Guds församling i gemenskap med andra. Kallas tillsammans med dem till tjänst av olika slag, men också till att leva tillsammans ett liv i helgelse, ett liv i Kristi Jesu efterföljd. Det finns en vers som jag tycker är väldigt utmanande och som är också väldigt, väldigt tankeväckande. Och det är Paulus som i Romarbrevet 12 skriver så här i den första versen. Det är en del av brevet som börjar tala mer om det kristna livet. Alltså Romarbrevet 12, vers 1. Därför ber jag er, bröder och systrar förstås, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Alltså, han beskriver troendes gemenskap. Eller han uppmanar en troende att i gemenskap frambära sig själva som ett levande och heligt offer till Gud. Och att göra det är deras andliga gudstjänst. Deras sätt att på ett andligt sätt känna Gud. Att frambära sig själv till Gud. Jag skulle vilja sluta den här predikan med att ta fram några tankar, några punkter som kan vara ett sätt för oss idag i vår tid och i vår församling frambära oss själva att utföra vår andliga gudstjänst tillsammans och som enskilda naturligtvis. Det första jag tänker på är ordet. Guds ord, Bibeln. Att läsa och studera Bibeln, att reflektera över Guds ord och att låta Guds ord prägla ens liv, att forma tankarna efter Guds ord, Guds vilja uttryckt i bibelorden. Att göra det som enskild människa men också som gemenskap, som församling, att tillsammans låta Guds ord påverka oss och våra liv. Det andra är bönen. Att i bön tacka Gud för hans frälsning, för allt han har gjort för oss. För hans godhet och barmhärtighet och nåd och trofasthet och omsorg. Hans närvaro genom sin ande i vårt dagliga liv. Att prisa Gud för den han är och för vad han gjort i frälsningen i Kristus Jesus. Syndernas förlåtelse, ett hopp för evigheten, ett meningsfullt liv här och nu. Att lovsjunga och prisa Gud för den han är och för vad han gör och för vad han har gjort. Vad han kommer att göra. Men också att i bönen närma sig Gud. Närma sig Gud på ett personligt plan kanske. Att öppna sig för Gud och Guds ande. Låta Guds ande verka, påverka. Förvandla, förändra. Att växa i gemenskap med Jesus Kristus. Att låta Jesus vara vårt föredöme. Men också förbered förstås. Förbered för oss själva, vår nära och kära. För vår församling, för Guds folk överallt. För de som förföljs och har det svårt. För våra missionsfält. För det som händer runt omkring vårt samhälle, vårt folk. De som styr har makten. ordet och bönens tjänst, sa aposteln i den första församlingen. Det måste vi fokusera på. Det tredje är att förvalta evangeliet. Första kristna var mycket noga med det, att det här med evangeliet har nått oss, men det måste också föras vidare, det måste föras ut till folk som ännu inte har hört det. Att förkunna Guds frälsning, Jesu namn, nåden och frälsningen i Kristus Jesus. Där vi befinner oss, i vår närhet, i vår familj, i vår vardagsliv, på arbetsplatser och olika gemenskaper, föreningslivet. Men alltså på något sätt, och så är det bara levande för oss, att evangeliet måste förkunnas på något sätt. Kanske inte alltid i ord, men det måste ändå komma ut till människor. Vi måste tydliggöra Guds godhet, Guds barmhärtighet för alla människor, Guds nåd till frälsning för alla människor. Att förvalta evangeliet, att sprida det goda budskapet om Jesus. Det fjärde är vårt gemenskap, som också vill med kärlek och omsorg. Att bära varandras bördor, att bry sig om varandra. Att inte isolera sig, utan att öppna för gemenskap där det finns möjlighet till det. Att bekymra sig och ta ansvar för varandra. Inte bara tänka på sig själv, utan att tänka också på vår syster och vår bror och våra vänner i församlingen. Också utanför församlingen naturligtvis. Och det femte jag ville skicka med oss är det här med livets vittnesbörd. Att våra liv ändå på något sätt får visa vem vi tillhör, det rike vi tillhör. Ett rike som är av ett annat slag. Att vi, det framgår, att det syns på oss att vi tillhör Guds rike. Där vår Herre Gud är en god Gud. En generös Gud. En barmhärtig Gud, en nådrik Gud, en trofast Gud. Och att det också får sen prägla våra liv. De här olika principerna i Guds riket. Att vi också är barmhärtiga, att vi är trofasta i våra liv. Att vi har omsorg och att vi ödmjuka för varandra och ihop med varandra. Ett liv i tjänst tillsammans, ett liv i kärleksfull gemenskap. Det var ett liv för att vittna, tillsammans vittna om vilka vi är och vem vi tillhör. Att vi är barn till Gud, att vi är medborgare i Guds rike. Att vi tillhör Guds folk. Må Gud hjälpa oss i det här. Jag vill sluta med att be. Herre, vi tackar dig för frälsningens nåd. För nåden att tillhöra Guds rike, ditt rike. Herre, vi tackar dig för nåden att förtjäna dig. Med det gåvor du har gett oss, med intressen och talanger vi har. Herre, ta hand om vår vilja. Använd oss i din tjänst. Herre, vi tackar dig för nåden till ett andligt och helgat liv i Jesu efterföljd. Vi tackar dig för att vi får överlåta oss till dig. Att vi får bära fram oss själva som ett heligt offer och att det får vara vår andliga gudstjänst. Och det blir det här att vi ska hjälpa oss i de här det här våra strävanden, att det inte blir krampaktigt och förtvivlat, utan att din nåd får liksom sippa ner genom våra liv i vår tacksamhet. Vi får uppleva att vi i glädje får tillhöra dig, i glädje får tjäna dig, i glädje får likna dig. Vi tackar dig och ber i Jesu namn. Amen.